Där, och så hörs det jättebra förhoppningsvis. Känns det bra eller?
Mm.
Ja, då sätter vi på här då.
Mm.
Hej och välkomna till denna webbsändning från Idealistas förlag. Erik Wagner heter jag, jobbar på förlaget och idag har jag med mig Anna Ivarsson.
Yeah, här är jag!
Välkommen!
Tack så mycket!
Känns det bra?
Ja, jättebra.
Så har vi sagt att vi ska försöka prata igenom skärmen.
Okej, vad innebär det då? Är det där då?
Ja, precis.
Mm. Ja, som man vet. Mm.
Det här är andra författarsamtalet som vi genomfört. Tidigare var det Hanna Broberg. Nu botaniserar vi oss genom civilsamhällets mer tråkiga konferensrum och sitter här med den här vita väggen.
Tur att du är här.
Ja, precis. Och tur att du är här och lyser upp det här. Vi ska prata om din bok.
Mm.
Lite grann. Och nu har jag lärt mig att den här blir spegelvänd för er som ser det här.
Just det, det såg
webben.
Jag också när jag nittade på intervjun.
Ja, precis.
Hanna. Det var jättekonstigt.
Men Ram och kram
heter
den. Handlar om ledarskapets betydelse för organisationskulturen.
Mm.
Vi ska prata lite om den.
Mm.
Men sen har du utlovat också en trendspaning.
Ja, det är dags nu. Spana för 2017.
Ja,
och kika lite framåt. Vad är det vi möter?
Vad kommer hända?
Ja, vad kommer hända?
Och vi kan väl redan nu avslöja att det kommer, eller dina trender kommer ha någonting med bokens innehåll att göra.
Kanske.
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 Mm. För det är sånt som du är intresserad av.
Mm.
Men Anna, lite kort. Skulle du kunna bara presentera dig själv? Vem är du?
Anna Ivarsson. Jag är en förbättringsledare. Jag är en utforskande person som gillar att utforska organisationer och ledarskap. Det jag gör är att jag är författare. Jag föreläser väldigt mycket. Jag är ofta uppvärmare i olika sammanhang, olika strategiska konferenser. Eller ska man att lyfta blicken, få lite perspektiv, skapa utrymme för dialog och bredda ett samtal. Jag är också styrelseproffs, har ett flertal styrelseuppdrag. Så strategisk utveckling kan man väl säga, det är min vardag.
Mm.
Och då blandar jag det med att skriva rapporter och böcker för att få gå i djup och
just det.
Forska, utforska saker som jag tycker är spännande.
Har du någon särskild organisationstillhörighet?
Frivillighet.
Frivillighet?
Ja. Rörelse. Väldigt mycket inom idrotten förstås. Med Riksidrottsstyrelsen och ordförande för Svenska Gymnastikförbundet. Och också Stockholms distriktsstyrelse. Jag är ledamot i förbundsstyrelsen för vuxenskolan och svensk hemslöjd.
Ja, vad roligt. Det sista visste jag inte.
Nej, jag är ordförande för en väldigt spännande tankesmedja. Östersjöfred. Så att det
är fullt upp.
Fullt upp. Ja, jättekul.
Och du har skrivit den här boken Ram och kram och gett ut den på vårt förlag, vilket är vi jätteglada för.
Mm, detsamma.
Vad var det som gjorde att du ville närma dig frågan kring organisationskultur?
Ja, alltså den här boken är egentligen ett svar på 20 års erfarenhet av olika chefs- och ledarbefattningar för min egen del.
Mm.
Och det här är riktigt hårda grejer kan man väl säga. För jag har jobbat i organisationer med mycket förbättring och så förändringsarbete. Och om man tittar på samhället idag, hur det ser ut, mycket, att både leva och att leda i förändring.
Mm.
Vi lever i ständig förändring och att leda en organisation i förändring eller förbättring. Så sitter det väldigt mycket i kulturen, organisationskulturen. Så att vi kan prata ledarskap eller management eller strukturer. Och, men det är liksom, kulturen är shitet.
Så har du medvetet att det här är riktigt hårda saker?
Det här är riktigt hårda.
Man brukar kalla det för de mjuka frågorna, eller?
Ja, men det här är hårda grejer.
Mm.
Ja, det här är de riktigt hårda grejerna. För det är det här vi oftast brister i ledarskapet.
Mm.
För boken handlar ju inte om att kramas.
Nej.
Nej, utan den handlar om ledarskapets förmåga eller oförmåga att leda engagemang. Och det är klart att oavsett om jag befinner mig i en frivillig organisation eller i offentlig sektor eller näringslivet så går man ju oftast in med ett engagemang i sitt uppdrag.
Mm.
Och ledarskapet är ju väldigt intressant. Särskilt nu när engagemanget är i ett skifte, liksom synen på hur vi engagerar oss.
Men innan du ska göra liksom spaning för framtiden, så just titeln där då, ram och kram. Kan du, det kanske går händelserna lite förväg, men kan du bara lägga ut texten kring... Du beskriver ju den här boken kring begreppen, hur du ser på det.
Nej, men man kan ju, alltså man kan prata om ramverk och kramverk om man vill. Alltså man kan ju prata om. Men en organisation är ju oftast i rörelse. En organisation är som en levande organism eftersom vi består av människor. Och att ha förståelse för en organisations olika utvecklingsfaser är viktigt i ledarskapet. Och att kanske också en organisations olika utvecklingsfaser behöver lite olika karaktär av ledarskap. Dessutom behöver ju individer olika karaktär av ledarskap. Så jag försöker föra ihop liksom både människor och organisation. Och det är oftast där som min erfarenhet är att det brister faktiskt. Att vi inte lyckas hålla ihop människorna och organisationen. Lät det där konstigt? Eller?
Nej, men jag tyckte det lät vettigt. Men jag tänker också att det lät väldigt svårt.
Ja, just därför behövde det bli en hård bok.
Ja, nej, men jag fattar. Ja. Men så tänker jag liksom också att se organisationen som en... Vad var det du sa?
En levande organism.
Ja.
Ja. Och att den hela tiden är i rörelse.
Ganska ostyrslig sådan, eller svår att ta på. Eller?
Ja, alltså och det är det som jag tycker är spännande när jag skriver mina rapporter också. Därför att när jag söker liksom fakta i vår omvärld på livsstilsbeteenden eller vad som händer, så är det väldigt intressant att fundera över vad kommer då människor att längta efter.
Mm.
Och på samma sätt är det så att om en organisation just nu är i en fas, specifik fas, till exempel av väldigt mycket struktur och ordning och reda, eller den kanske är i förvaltningsfas eller expansion, alltså den har ju sina olika karaktärer. Då efter ett tag så brukar också människorna i organisationen längta efter den motsatta kraften,
alltså den andra sidan,
den andra sidan, pendeleffekten, det här som alltid sker där det är organiskt just. Och som ledare att skaffa sig det mentala försprånget och förstå det, det underlättar.
Just det.
När man kommer på den lilla, wow, alltså det här handlar om människors längtan.
Mm.
Och vad behöver jag då göra i mitt ledarskap?
Jag tänker att man måste nästan zooma ut då. Och liksom se
bra.
Sig själv liksom. För bra. Att kunna se, vad har vi varit någonstans och vart är vi på väg?
Ja, men eller hur? Verkligen. Och då behöver man hitta sådana forum. Det kan ju vara att man träffar andra organisationer. Eller man tar in spännande föreläsare. Alltså man behöver få perspektiv. Man både djup och perspektiv.
Ja, men jag känner igen det från mitt eget, alltså andra organisationer som jag har jobbat i. Så där, men jag tycker att det är svårt att skaffa en samsyn i det. Eller så här, man kan ju zooma ut några stycken. Liksom så här, men just, jag tycker ibland liksom att, så här, att det med verksamhetsplaner och sådana saker när man tittar framåt, det är väl,
just det.
Det är väl kul.
Ja.
Men det vore roligare att ha någon form av så här, samtidsplan. Eller någon form av så här, gemensam nulägesbild.
Ja.
Att det skulle ge väldigt mycket.
Exakt, och det där sitter ju oftast kanske lite i kulturen då.
Mm.
Hur man då så att skapar en möjlighet för alla att känna att man känner tillhörighet eller samhörighet med det nuläget man befinner sig i.
Just det.
För att kunna göra en gemensam förflyttning eller förbättring eller kanske förändring ibland. Så att det, ja.
Nu tänker jag, vi kanske återkommer till själva boken så, men nu kommer vi till det här momentet som jag inte alls är nervös inför, men det är det, jag har ju läst din bok flera gånger, men jag vet inte vad din trendspaning ska gå ut på. Så nu helt enkelt ska du få så här, titta inför nästa år.
Alltså boken har ju gjort att jag har fått möta väldigt många organisationer genom år. Det som du skrev, den kom ju för snart ett år sedan faktiskt. Mm. Jag har fått möta väldigt många organisationer och jag kan se ett antal gemensamma trender utifrån vad det är för, om man summerar liksom 2015-2016. Och om man tittar på att i föreningslivet eller civila samhället, ideella sektorn under början av 00-talet, så är det väldigt många organisationer som har befunnit sig i en identitetssökande roll. Alltså, och en del har ju varit identitetsförvirring och en del till och med identitetskris. Alltså, vilken identitet ska man ha i det samhälle som är nu idag?
Vågar du på några konkreta exempel här för att man ska förstå?
Nej, men jag pratar både om idrottsrörelsen, välgörenhetsorganisationer, studieförbunden. Alltså jag rör mig i alla de sfärerna.
Mm.
Och där kan man ju verkligen se att man, att hitta vad är liksom organisationens roll. Hur ska man uppfattas attraktiv, modern? Alltså för att möta alla generationer till exempel. Mm. Och där är väldigt många i sökande. Men det som har hänt nu tycker jag, det är att väldigt många organisationer nu befinner sig i en slags ny omorientering kan man väl säga. Alltså, vi är på väg i en omställning. För jag menar, väldigt många ideella organisationer känner att man är kanske mer livsviktig idag. Alltså, mm. behovet är snarare ännu större.
Mm,
demokratin prövas. Alltså, det är väldigt många saker i vår stora omvärld som gör att vi just nu verkligen känner att ja, men shit, vi behövs.
Vi har en roll. Liksom.
Ja, vi har en roll. Men då pratar vi kanske väldigt ofta om aktivitet eller verksamheten. Och inte alltid så ofta liksom om ja, men hur har vi det, när vi jobbar. Så det är den ena spaningen, att vi är i en väldigt spännande omställning just nu. Och jag tycker, om man ska se mer 2016, att det finns en större medvetenhet om den kompassen. Att ja, vi ska liksom ställa in oss i en ny riktning, en ny linje. Det som också händer just nu i väldigt många organisationer som jag möter, det är den här frågan om hur man är organiserad.
Mm.
Alltså man ställer frågan, det finns fler exempel när man har ställt för frågan till sitt förbundsmöte eller årsmöte att bilda en juridisk enhet till exempel. Eller en annan regionalisering, eller alltså hur ska vi bli mer moderna, effektiva.
Ja.
Man prövar liksom sin struktur. Men då märker jag att man tappar lite sin kultur. Alltså det är så som vi brukar. Ja, det där tycker jag är spännande. Men, men frågan ställs utifrån, vad har vi för struktur idag för att bli modern, attraktiv och effektiv. Och den tredje spaningen som jag gör verkligen, det är ju det här att sätta fingret på den här förändringen i engagemang.
Mm.
Det här skiftet som nu pågår. Vi har ju, tittar man ut på svensk arbetsmarknad, arbetsgivarorganisationen, ledarna säger ju att 48 chefer går i pension varje arbetsdag. Och så kommer det fortsätta att vara i 10 år till.
Just det.
Och det här är förstås någonting som är hela samhället hos oss också. Även fast vi har många härligt erfarna i våra styrelser som kanske fortsätter frivilligt på ideell basis. Men det här skiftet som sker nu, alltså när nästa generation ledarskap ska ta över, som kommer ske inom många organisationer om 5-10 år, alltså, eller 2 år för en del, beroende på. Men det här kommer ju också medföra en annat synsätt att ta ledarskapet.
Jag läste någonstans att antalet så här, familjeföretag till salu just nu.
Ja.
Alltså där personen känner att nu börjar jag bli för gammal och alltså, mitt barn eller vad det nu är vill inte ta över.
Nej,
liksom, så.
Precis.
Där finns en jättestor,
det
har ingenting med ideell värld att göra, men det är klart att det är liksom samma.
Ja. Ja, men det är helt
rätt. Spännande.
Och det här snabba entreprenörskapet som växer fram hos yngre, alltså hur kommer man anta och inta sina uppdrag. Så det är ett generationsskift i synsätt på engagemang. Som är helt fantastiskt. För det sker ju på många härliga sätt. Men kanske äldre tror att det håller på urvattnas och matta av. Men så är det ju absolut inte.
Just det. Så, menar, alltså du...
så det är tre spaningar. Men det jag ser då inför 2017. Så det här kanske du kommer bli jätteglad att få höra.
Ja, säg.
Alltså organisationskultur kommer ju trenda 2017.
Ja.
Det är min spaning. Vi kommer att snacka kultur i olika sammanhang, alltså ledarskapskultur, vad har vi för samarbetskultur eller medarbetarkultur. Alltså, och det här hänger också ihop med hela hållbarhetsbegreppet. Alltså hur har vi ett hållbart ledarskap, hur har vi hållbar utveckling. Och den här boken är egentligen en hållbarhetsbok faktiskt, om man nu ska ta de hårda grejerna också i det här och mjuka.
Mm.
Så jag är ganska övertygad om, och det här ser jag också förstås, det handlar inte bara om frivilliga organisationer utan även näringslivet och andra sektorer, där vi kommer prata mycket mer kultur, organisationskultur, hur vi har det.
Just det. Men jag tänker att det där tränger ju på en rar andra perspektiv också. Jag tänkte mycket, men det här med psykosocial hälsa till exempel är ju en viktig fråga ur ett liksom arbetsgivarperspektiv nu.
Precis.
Och det finns en del som väcker det utifrån frågan kring som hållbart ideellt engagemang till exempel. Eller så, och hur vi är mot varandra och hur vi sätter press på varandra eller stöttar varandra. Så. Jag tänker också så här, men mångfaldsfrågor och hela den, alltså såhär, vi är inne liksom i det där, och det där verkar ju vara väldigt kämpigt för samhället liksom att hantera, och många traditionella organisationer som har varit väldigt, jag ska säga, homogena, som försöker välkomna nya grupper, nya medlemmar liksom, vilket ställer väldigt stora krav, och det är inte alltid man krattar. Nej. Och underlättar och funderar på såhär, men okej, hur ska vi ha det nu när vi välkomnar nya grupper? Det behöver inte vara från andra länder, men alltså annan sorts verksamhet och sådär.
Nej, men jag var på ett styrelsemöte i förra veckan där vi antog en ny mångfaldhetspolicy. Alltså det är oftast strukturen som är lättast att vi liksom tar tag i.
Just det.
Men fortfarande är det liksom vårt mindset och vår, hela vår hållning till det.
Bara, ja, det här löser det, vi med en riktigt bra policy.
Ja, vi lägger till en policy. Och många organisationer tittar just nu på jämställdhetspolicys och förstärker det. Men det är ju den lätta biten att fatta beslut om en policy.
Är det det du ett exempel på ram kring policy? Ja. Vi ska inte skoja bort det, för jag tänker att det faktiskt är en viktig del.
Nej, men det är otroligt viktig del om man är i en utvecklingsfas som organisation att skapa mer ramverk.
Mm.
För just när vi är i att leva och leda i förändring, då söker vi liksom koll på läget.
Mm.
Då vill vi ju gärna ha någon som styr upp, någon som pekar med hela handen, alltså. Och det där är lite intressant tycker jag, om man bara vänder blicken till USA med valet nu också. De här krafterna som pågår. Alltså,
ja,
man vill ha någon som slår näven i bordet. Ja. Eller, fast det är så fel.
Mm.
Men det innebär också att vi vill gärna ha ramverk. Men det är klart, är man i sin organisationskultur en väldigt styrande, reglerande, kravställande kultur. Då är ju ofta så att när någon då ställer frågan så här, ja men hur är, någon visar lite osäkerhet så här, men hur är det nu med mitt ansvar i den här frågan?
Mm.
Då blir ju oftast också svaret en ny policy eller ännu starkare riktlinje.
Det är många problem som också ska lösas med stadgeändringar har jag noterat.
Ja.
Det verkar vara en sån standard lösning.
Har du sett?
Ska vi inte justera stadgarna? Jo, kanske, eller också inte.
Nej, kanske
vi kan jobba med feedback och andra metoder. Så.
Är det sant?
Ja,
exakt.
Mm.
Och det är klart att tittar man på föreningslivet eller civila samhället så är det ju också som i bidragsberoendet.
Mm.
Hela systemet är väldigt styrande med riktad projektstyrning.
Mm.
Med krav på återrapportering och detaljer. Och,
just det.
Så att vi blir också styrda av yttre krafter. Och det visar ju också forskningen. Att det är ju faktiskt så att sakta men säkert vårt svenska demokratiska ledarskap prövas just nu.
Ja, just det.
Globala managementmetoder eller styrande bidragssystem.
Det här har ju faktiskt du och jag haft en kurs i. Bland annat strategiskt ledarskap och hur omvärlden justerar. Men jag satt precis och funderade kring det. Din första spaning där kring liksom organisationernas uppdrag. Och att många organisationer känner att man faktiskt har en roll att spela. Och jag tycker liksom i det samtalet som jag bevakar och delvis även en del av. Så är det ju väldigt mycket fokus på sociala frågor eller att organisationerna ska lösa x antal samhällsproblem.
Ja.
Och man är väldigt upptagen nu kring det här med IOP till exempel, idéburet offentligt partnerskap, ett annat sätt att upphandla, få loss offentliga medel som inte är bidrag och som inte är en regelrätt offentlig upphandling till exempel.
Mm.
Och jag tänker att det där ska bli jättespännande att se när det där väl slår igenom, för jag gissar att det kommer vara ett gäng organisationer som kommer springa på de pengarna rätt hårt, för att man vill göra gott, man vill göra bra saker.
Exakt.
Om man hamnar i en annan, kanske delvis annan verksamhet som man faktiskt normalt sett inte har.
Nej.
Och det är okej såklart om man gör det medvetet och sådär. Men just att hela tiden ställa frågan så här, okej, men vad är det för ledarskap som behövs här?
För att matcha det. Ja.
Ja.
Mm. Men det är den här hybridiseringen som sker. I och med att den gemensamma, som du säger, gemensamma viljan är ju god. Alltså det finns en god ansats i det. Att bygga en samhällsbyggare. Eller. Men det sker också en hybridisering. Och vilket ledarskap blir då normen i det?
Just det.
Ja. Lyckas man få ihop och behålla sin unikitet? Eller kommer man, vad händer så att säga?
Och är det liksom en verksamhet då som bygger på någon form av ideell logik med frivilliga och medlemmar och någon form av amatörism, att det liksom är den goda medborgaren som hjälper till, eller är det en upphandlad verksamhet som är så pass avancerad så behövs liksom
som har helt andra
logiker och då behövs ett annat ledarskap i det. Så.
En helt annan affärsmässig logik till exempel.
Men jag tänker kring de här tre spaningarna, om man liksom lite slentrianmässigt ska kalla det för ett förtydligande eller eventuellt förändrat uppdrag eller roll kontra, du var inne på strukturen och omorganisering.
Ja.
Många organisationer kikar på det. Och sen också engagemangsformer.
Mm.
Så just ställa sig frågan, alltså hur duktiga är vi organisationer på att ställa frågan så här, okej, men vilket ledarskap behövs här då?
Exakt.
Diskutera.
Det här är en knäckfråga. Därför att då är min erfarenhet att när en nationell organisation befinner sig då i olika forum eller ordförandekonferenser eller regionala forum, så pratar man kanske inte med alla de unga som ska leda organisationen i framtiden och om hur de ser på, utan det är ju samma personer som pratar om framtiden som just nu äger framtiden och har det som sitt livsverk. Och det här är ju en jätteutmaning, hur man ska få utveckla synsättet och se, men vi ska ju rigga och rusta för dem som ska, de som man ska lämna över till, den där lilla detaljen.
Just det.
Så där ser jag, och det handlar också om vårt mindset då, eller vår kultur, som gör att vi är så fast i vår struktur, hur vi brukar göra. För nu går vi ändå in i en tid, tänker jag, där vi har möjlighet att verkligen tänka lite tvärtom, tänka... Alltså, i en omställningsfas så har man också möjlighet att pröva nya grepp som man kanske, man överraskar sig själv i organisationen.
Mm.
Jag är mentor till ett antal företrädare, chefer, otroligt duktiga, alltså med erfarenhet, men som också inser att man måste kanske faktiskt, de system vi har, strukturella system för möten under ett arbetsår till exempel, där vi för dialog som man förväntar sig, kanske vi behöver ändra på just nu. Därför att vi behöver jobba på ett annat sätt. Vi behöver prata djupare i vissa frågor. Vi kan inte ha den här traditionella panelen med ett seminarium, med en workshop. Alltså man kanske inte, det är inte så man ska jobba under en period när man är i omställning. Vi behöver gå djupare i vissa frågor.
Mm.
Och det där är spännande när jag ser lite på lätten som får trilla ner lite. Att man...
Jag tänker att alla borde ha en mentor och alla borde vara adept. Borde inte det vara, vi borde inte sätta det i system.
Ja,
men det är en väldigt bra form att faktiskt bolla sin vardag med någon annan. Som...
Nej, men jag är mentor och jag har mentor. Det är, liksom, det är mitt sätt för att få hela tiden perspektiv. Apropå det du sa, man måste ibland få fejda ut.
Liksom, ja, men verkligen. Och det där är jättesvårt i vardagen liksom, att få tid till det och faktiskt på riktigt. Jag brukar alltid... Ibland, ja, men jag har haft ganska många jobb och sagt upp mig från massa olika jobb och då, för att jag tycker det är roligt att göra olika saker. Och då tycker jag alltid den här perioden som är liksom 2 månader efter man har slutat, då tycker jag de största insikterna kommer kring så här. Fan, det är så där det borde gjort. Alltså just den här liksom, för att just man får det. Distans till den.
Liksom...
Och då funderar jag väldigt mycket på hur man sätter i system på att få det... Jag gillar ju för sig tanken på att man kan hoppa in och ut i olika roller just och sitt engagemang och sådär. Det tror jag är bra för att just få till det. Men i ett löpande uppdrag eller vad det nu kan vara. Att liksom bygga in men pauser eller liksom just distans. Och.
För det är intressant det du säger där, för att det som händer då är oftast om man har en ledande befattning är att man får en upplevelse av att man tappar kontrollen lite. För väldigt många, och också som du sa, liksom, tempot är högt och man har fullt upp att göra. Så det är lätt att fylla sin agenda. Och bara man ges lite perspektiv eller på semester eller ledighet så kan det vara just känslan av att man faktiskt inte, man tappar lite kontrollen över situationen. Och det där är ju intressant.
Man borde inskaffa någon form av så här föräldraledighet för chefer eller för ordföringar. Alltså så att man slipper skaffa massa barn för att få till
det. Det är därför jag har 4 barn.
Ja, men precis. Förstår du? Ja, men jag tänker faktiskt att föräldraledigheten är en väldigt bra period. För att oftast så släpper man ju helt eller väldigt mycket till en vikarie under en längre period. För att jag menar semester är ju så här, då ska man ändå underhålla mejlen lite. Och...
Ja, men du har helt rätt i det. Det är ju...
Eller någon form av mini, vad heter det här, friår.
Ja.
Fri kvartal.
Mm.
Dåligt namn, men så.
Men det var något som jag gjorde medvetet när jag hade en personalgrupp på ungefär 20 personer. Jag införde ju då medarbetarsamtal 3 gånger per år.
Mm.
För att verkligen känna att vi hade en bra dialog löpande under året. Och också formerna för samtalen utvecklades. Vi hade efter sommaren när vi kanske träffades efter en viss ledighet, man kanske har fått lite perspektiv på sitt arbete, då var det smart att fånga upp för det här medarbetssamtalet om din personliga utveckling. Då var det verkligen, jag ger feedback, vi pratar om dels din personliga utveckling men också din professionella utveckling. Sen före jul, eller runt jul när verksamhetsplanen var lagd och budget, kanske slipa lite i roller och ansvar, då var det mer utifrån att ja, men det här, så här ser det ut med projektet nästa år och vilka mål sätter du upp för dig och hur ska vi jobba med avstämning under våren. Och inför sommaren så var det ett avstämningsmöte.
Just det.
Så det var mer än avstånd, då lyssnade jag mer som ledare. Hur går det? Hur mår du? Kan du ta ledigt? Ligger du i fas? Just hur ser det ut rimligt på ett år?
Mm.
Och det här är ett sätt att jobba in möjligheten också för att få perspektiv. Tänka om ett ledarskap, att leda en grupp. För att få de här liksom, kontinuiteten upplevde jag som något väldigt lärorikt.
Har du utvecklingssamtal i dina styrelseuppdrag också?
Ja.
Du är ordförande i
jag är ordförande för Svenska Gymnastikförbundet. Ja. Och där tar jag verkligen ett ledarskap. Och att verkligen att mitt mission är att liksom verkligen bli en duktig ordförande.
Mm.
Och att leda styrelsens arbete.
Just det.
Och jag inledde mitt arbete med djupintervjuer och med alla samtliga.
Mm.
Och sedan genomförde vi strategi. Nu har jag varit ordförande sedan slutet på april och vi har haft 4 strategiarbetspass.
Ja,
eller taktikpass, vi pratar taktik väldigt mycket.
Mm.
Mm. Gymnastikens taktik, det är roligt.
Ja, rent organisatorisk taktik eller?
Ja, utifrån den strategi som ligger. Det är lite att skapa den här kulturen
just
vårt mindset. Alltså vårt mindset för att lyckas ta oss dit föreningarna vill, helt enkelt.
Jag tänker att vi börjar närma oss lite något form av slut. Mm. Vi har fått för oss att man inte får livesända mer än 30 minuter. Så det är där. Jag måste dubbelkolla det här. Ja. Men jag tror att det där är någon form av rimlighet vad folk kanske...
Det är väldigt roligt att prata med dig.
Visst är det? Ja. Vi skulle kunna sitta här tills folk bara stänger av sina datorer. Men vad... Har du någon sån här... Och jag är egentligen mot liksom så här, vet, snabba tips sånt där. Men förutom att läsa boken såklart, det vill vi ju. Men om det är någon ordförande eller någon i styrelsen eller någon chef någonstans som bara säger okej, okay, den där med organisationskulturen liksom. Vad är de första stegen liksom? Hur ska man tänka kring det där?
Nej, men det första är ju förstås att fundera över vad är organisationskultur? Var sitter den någonstans? Och om man börjar med att liksom plocka ner den från att man tror att den sitter i väggarna, för det gör den då inte.
Nej.
Nej.
Det känns ju som att man har hört det där annars, att den sitter i väggarna.
Det sitter i väggarna. Och då om man läser boken kan jag tala om att jag kommer säga att det inte sitter i väggarna. Men däremot så sitter kulturen i människorna som finns inne i organisationens rum.
Mm.
Och den viktigaste maktfaktorn för om man vill vara med och påverka den finns i ledarskapet. Så att liksom på något sätt först fånga var sitter det hos oss.
Mm.
Och kanske se vad det är för jargong eller för normer och värderingar som vi har. Och sen så steg egentligen att fundera över om hur man gör för att antingen inkapsla den. Alltså är jag i mitt ledarskap en bidragande faktor till att vi inkapslar den kulturen? Att vi faktiskt låter den vara? Det andra är ju att man känner att man tar ett medvetet ledarskap i det och påverkar och förbättrar den. Att det är ett förbättringsarbete. Eller så kan man hamna i att när man iakttar sin egen kultur att man vill göra ett förändringsarbete. Och där har vi ju några exempel från det här året. Om vi nu blickar tillbaks. Vi kan blicka tillbaks i januari 2016 av granskningen av Kommunal.
Just det.
Så småningom ledde fram till att André Nordström, när hon berättade att hon skulle kliva av som ordförande, höll handen för bröstet och tackade för sig och att hon skulle lämna sitt uppdrag. Där man kom fram till att det handlade om en osund kultur.
Mm.
Vi kan gå vidare till granskningen med när Anders Hamsten, för detta rektorn på KI, lämnade sitt uppdrag. Han skrev på DN Debatt. Macarini härvan när han då också i Dagens Nyheter på DN Debatt skriver att vi måste gå till botten med om vi har en osund akademisk kultur. Och sen har det fortsatt lite så med bankvärlden. Vi har nu senast med Finansinspektionen. Alltså vi har under året så när det är kris och dilemman så landar det i osund kultur.
Mm.
I min lilla spaning.
Då kan man liksom fundera på det där innan krisen.
Vad har jag gjort? För man trodde ju att man gjorde rätt. Va? Men man kanske var med och inkapsade någonting.
Ja.
Och den viktigaste saken är att om man inte gör någonting alls, om man vill att inte leda kulturen, så kommer den leda sig själv.
Mm.
Och genom att inte leda den, då säger man ju också okej till den kulturen som är.
Mm.
Alltså det är det man måste vara medveten om. Genom att bekräfta att ja, men du är sån och hon är sån och han är sån.
Då köper man det.
Då säger man ju också ja till den kulturen.
Mm.
Och det där är den stora skillnaden.
Tack Anna för att du tog dig tid och att du vill hänga med mig i det här fantastiskt fina konferensrummet. Ja, där borde vi göra oftare.
Ja.
Köp Annas bok. Ja. Den finns på idealistas.se eller i bokhandeln på nätet.
Jag kan signera den också.
Det är bara får man att mejla Anna.
Mejla mig.
Ja.
Jag brukar träffa Erik och då träffas vi och signerar det tillsammans.
Jag behöver inte signera det. Jag tänker att du får... Jag kan skicka ut den sen efteråt.
Ja.
Jag tänkte bara om vi hinner med...
Mm.
Så jag frågade Hanna Broberg om hon hade tips på någon bok, någon annan bok än den du har skrivit själv.
Just det, det gjorde du.
Har du någon sån här ledarskapsbok?
Hon hade jättebra tips med mellanchefer. Mm. Ja. Vet du vad, jag har ju en annan bok, hela serien med millennieskiftet, eller jag på att säga, Stig Larsson.
Stig Larsson, ja.
Ja. Alltså det, om man läser alla hans böcker med ledarskapsperspektiv, organisationsperspektiv. Då kommer
det är otäck bok.
Det är en otäck bok, ja, den är riktigt otäck. Men man kan också tänka så här redaktionen, millennieredaktionen där, som en förening kanske.
Mm, mm.
Vad händer med ledarskapet? Men det finns också ett gäng experter som borrar sig in i sanningen.
Just det.
Men också olika generationer. Den är väldigt spännande.
Ja, men jag känner att jag måste läsa om den här ur ett ledarskapsperspektiv. Det var ett roligt tips. Det var oväntat tips.
Ja, jag tycker att...
Mycket bra. Mer böcker och mer kultur till ledarna.
Mm.
Tack för att du kom hit, Anna.
Tack så mycket.
Ha det bra.
Hej då.
Hej då.
Hej då.